Det är som sagt domsöndagen eller Kristi återkomst eller Herrens dag. Det är kärt barn av många namn. Och jag vill läsa ifrån andra Petrus. Och egentligen skulle jag vilja läsa hela kapitlet, men det gör jag inte. Utan jag börjar på vers 8. Det står så här. Inväntar tills prasslet har slutat. En sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Ja, Fader, vi tackar dig för ditt ord. Tack helige Ande att du gör det levande och verksamt i våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt så går ju kyrkoåret mot sitt slut. Och det är ett nytt år som ska börja. Och när någonting tar slut så brukar man ju göra bokslut. Och man kan väl säga att domsöndagen är ju som ett bokslut över det som har varit. Man får rannsaka sig lite grann, man får pröva sig, sitt hjärta och sina gärningar. Och man får kanske inte alltid vara för hård mot sig, Herre, för att vi har ju en Gud som är nådefull och som älskar oss trots våra fel och brister. Vi kan ju inte egentligen förtjäna hans kärlek, utan vi kan ju inte få göra någonting som får Gud att älska oss mer. Och vi kan inte göra någonting som får Gud att älska oss mindre heller. Utan Gud älskar oss med en evig kärlek, med en fullkomlig kärlek, trots våra fel och brister. Och det är ju ganska skönt att veta när man då står inför det som domsöndagen. Och dom, det, liksom, det låter ju väldigt tungt. Men som sagt, så i domsväsendet så kan man ju också få en dom som är frikännande. Där man blir upprättad och man blir liksom fri från alla anklagelser. Fri från alla överträdelser, och man liksom, från att många kanske har suttit häktad, och så plötsligt så får man, släpps man ut i frihet. För att man har fått en dom som har gett oss, som har varit en fällande, eller en dom som har varit en frikännande dom. Och Petrus, när han skriver, så hans uppmaning är ju att låta tron få bli synlig. Han varnar för falska lärare som avfärdar det här talet om att Jesus ska komma tillbaka. För man säger att han har ju, allting är ju som det alltid varit, ända sedan fäderna, sedan Abraham, Isak och Jakobs tid. Ingenting har ju förändrats. Men Gud är inte sen att uppfylla sitt löfte, utan han är trofast. Petrus säger att Guds ord är trovärdigt. Han hänvisar till profeterna, han hänvisar till apostlarna, och han säger att deras ord, apostlarna och profeternas grund, är trovärdig när det gäller också Jesu återkomst. Inte bara när det gäller frälsningen och det budskapet, utan också när det gäller hans återkomst, så är Guds ord trovärdigt. Men varför dröjer han då? Varför dröjer han? Det har gått så lång tid. Till och med på apostlarnas tid så tyckte man att det hade gått lång tid innan Jesus kom. Han har ju fortfarande inte kommit. Och jag är glad att han inte kom tidigare. Säg om han kom i början på 80-talet, mitten på 80-talet. Då hade ju jag fallit under domen. Och Gud väntar ju. Det står ju så här. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Han dröjer för din och min skull. Han dröjer för våra vänners skull. Han dröjer för människorna som kanske inte ännu har kommit till tro. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Det finns en anledning till att Gud dröjer. Till att Jesu återkomst dröjer. Gud har ju ett litet annat tidsperspektiv än du och jag. Det står ju att en dag är som tusen år. Tusen år är som en dag för Gud. Men för oss är det ju tusen år. Det är ju en evinnerlig tid för oss. Men för Gud, han har ju liksom ett annat tidsperspektiv än vad du och jag har. Och han dröjer för att han vill att alla människor ska få tid att omvända sig. Det är alltså av omsorg och av kärlek. Han vill inte komma med en fällande dom, utan han vill ju komma och säga icke skyldig. Det finns ingen, det blir ingen fällande dom, står det i Romarbrevet, för den som är i Kristus Jesus. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Och när kommer han då? Är det någon som vet det? Många har ju spekulerat och man försöker att titta på tidstecken och alla möjliga saker. Jesus han säger så här, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Det är inte upp till oss. Det är liksom inte, vi kan ju spekulera och vi kan läsa. Vi förstår ju idag att vi är närmare än vad vi går. Så mycket kan vi förstå, men vi vet ju inte om man kommer imorgon eller om 10 år eller om 100 år. Det vet vi inte. Men det vi vet är att vi ska leva med en förväntan på att han kommer. Vi ska leva med förväntan och se fram emot den dagen. Många gissar och spekulerar och försöker räkna ut. Nej, håll dig nära Jesus. Då kommer du inte att missa hans ankomst. Många är så oroliga. Hur ska det gå? Och det har ju ibland varit undervisning som kanske skrämmer människor. Att det här är ju någonting hemskt när Jesus kommer tillbaka. Men det är ju kanske precis som jag upplevde när jag fick den här domen om tumören. Det kanske är det bästa som kan hända också. När Jesus kommer i all sin härlighet, i all sin makt, i all sin prakt. När vi ska få se honom sån som han är. Det kan väl inte vara något negativt. För mig känns det väldigt, väldigt positivt. Och hur kommer han då? Det står så här i Apostlagärningarna 1:10. När Jesus precis hade lämnat lärjungarna. Då står det två vita män och så säger de. Galileer, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod... Så han kommer, den är Jesus. Det är samma Jesus. Det är ingen annan Jesus. Det är den Jesus som levde och vandrade här, gjorde under. Det är den Jesus som blev korsfäst, död och begraven och uppstod. Det är samma Jesus som kommer tillbaka. Det är inte någon annan utan det är den Jesus. Han kommer tillbaka. I Uppenbarelseboken 1:7 står det, se han kommer med molnen. Och alla ska se honom. Varje öga ska se honom. Det är ingen som kommer att missa den här hans återkomst. Och var kommer han? Har ni funderat på det någon gång? Det står i Zakaria 14:4 att på den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem. På Oljeberget. Så många tolkar det som att där Jesus ska. Har du varit på Oljeberget någon gång och stått och blickat över Jerusalem? Och det är en fantastisk syn. Speciellt när man står där i gryningen och man ser soluppgången och solen. Ljuset träffar Jerusalem. För mig påminner det lite grann om när Jesus ska komma tillbaka och med sitt ljus låta falla, inte bara över Jerusalem utan över alla människor. Men vad är det som händer då vid hans ankomst? Blir det en dom? Eller blir det upprättelse? Ja, tyvärr så finns det ju lite jobbiga saker. Det här är ju det här, Bibeln talar ju om en delning, om två grupper. De som får vara med, de som upprättas och de som döms. Jesus berättar ju flera liknelser för att förmedla lite av det som ska ske. Det finns han berättar en liknelse om ett fisknät, en fiskare som kastar ut sitt nät och drar in fisken och sorterar den goda fisken, behåller han, och den dåliga fisken slängs bort. Eller om de 10 jungfrun, där 5 som visa och förståndiga jungfru får, som har oljan och väntar på brudgummen, de får vara med. Så det finns ju saker, jag tycker det är jättejobbigt att inte alla får vara med. Det är ju jättejobbigt. Och det är svårt att förkunna. Men det är ju inte upp till mig att undanhålla det heller. För det är ju faktiskt, Bibeln är ganska tydlig. Sen är det inte du och jag som bedömer vem som får vara med eller inte. Utan det är han. Det är bara han som vet vad som finns i våra hjärtan. Vad säger Bibeln då? Ska vi dömas? Dom eller upprättelse? Lennart läste ju. Nu blir det ingen fällande dom. För vilka? Jo, för dem som är i Kristus Jesus. Och så står det så här också. Det står så fint i Johannes 3:16. Jag vet inte om ni har hört det förut, men jag ska läsa den i alla fall. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan varför har han sänt den? Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror, vad står det, är redan dömd. Så domen har ju på ett sätt redan fallit. Men man kan under livets gång förändra den. Genom att komma till tro, att ta emot Jesus, så förändrar man ju sin utgång när Jesus kommer tillbaka. Så den som tror blir inte dömd, den som inte tror är redan dömd. Men den här gränsen kan ju förändras ända till den dagen. Det finns ju ett slutdatum också, och det är när Jesus kommer tillbaka. Eller när den människan slutar att leva, då är det nog lite sent att ändra sig. Men under tiden man lever så har man hela tiden möjligheten att ändra vilken dom man ska få. Jesus är inte sänd för att döma, han är sänd för att rädda. Han är sänd för att upprätta. Han är sänd för att frälsa, inte bara dig och mig, utan hela världen. Gud har inte bestämt att vi ska drabbas av vredesdomen, utan han har bestämt att vi ska vinna frälsning genom Herren Jesus Kristus, står det i Thessalonikerbrevet. Så när Jesus kommer tillbaka, då är det liksom då domen verkställs. Då är det upprättelse för många, men också ett utanförskap också för en del människor, där man hamnar utanför. När Jesus kom tillbaka, eller när Jesus kom första gången, han kom inte tillbaka, när han kom första gången, då var det inte många som märkte det. Det var inte många som lade märke till att det föddes en liten pojke i Betlehem. Det var några herdar och några änglar och några vise män. Och Herodes förstås. Men när han kommer den andra gången, då är det ingen som kommer att missa det. Då kommer alla att få se. Och det står också att då kommer en ny himmel och en ny jord. läste det här. När allt detta går mot sin upplösning. Den dagen som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smältas av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så det blir, det är ju, på ett sätt är det ju inte slutet, utan det är ju början på någonting nytt. Det är ju som en förlossning där någonting nytt föds. Och Bibeln använder ju ofta bildspråk och det talas om att lejon och lamm ska ligga sida vid sida. Det är som en harmoni i skapelsen när Jesus kommer tillbaka. Det är fred, det är frid, det finns ingen synd, det finns ingen sjukdom, det finns ingen ångest. Det finns ingenting som är negativt. En tillvaro där vi är tillsammans, både med Gud men också med varandra. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus. Men mina ord ska aldrig förgå. Och hans ord säger att det kommer någonting nytt. Någonting som är bättre. Någonting som är fulländat. Många ord i Bibeln, både i gamla och nya testamentet, talar ju om det. Den nya himmelen och den nya jorden. Han säger ju, jag gör allting nytt. Inte bara lite grann, inte bara lite grann på ytan, utan han gör allting nytt. Och hur ska man då leva med tanken på att Jesus kommer tillbaka? Vi ska inte leva i rädsla, vi ska inte leva i fruktan, vi ska leva i förväntan. Han står, lev heligt, se fram emot Guds dag, säger ju Petrus, och påskynda dess ankomst. Hur påskyndar vi Herrens ankomst? Ja, dels så ber vi ju kanske nästan varje dag, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och det handlar inte bara om här, utan det handlar ju också, det handlar om ett evighetsperspektiv där det eviga riket ska få komma. Men också att vi behöver förkunna evangeliet för hela skapen, utöver jorden, ända till jordens yttersta gräns. Det handlar ju om att budskapet ska få nå ut till alla människor. Han säger så här i Lukas. Men när detta börjar hända, alltså när Herrens dag, när ni börjar märka det, så räta på er. Lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Det är liksom någonting att se fram emot. Någonting där vi rätar på huvudet, inte går och duckar och känner tycker, oh, vad otäckt det ska bli. Utan det blir ju en fantastisk dag. Det blir en dag där du och jag får möta Jesus. Det blir en dag där han kommer i all sin prakt och all sin härlighet. Lyft era huvuden. Jag ska berätta en händelse från min barndom för att illustrera lite grann om konungens ankomst. När jag var, jag tror att jag hade gått ut, det här var alltså skolavslutningen i fjärde klass. Vi hade precis avslutat, vi hade haft avslutning i kyrkan och vi hade fått, jag tror att man fick betyg också på den tiden, redan i fjärde klass. Och sen så kom jag hem och sen så skulle vi iväg, för kungen skulle komma. Till Åsela, så den här lilla hålan i Norrland. Så skulle vi få besök av kungen. Det är Karl den 16 Gustav. Han var inte ens gift då. Han var liksom... Men kungen skulle komma. Så vi satt oss i bilen och så skulle vi åka någon mil ut till... Det var en sån här gammal kvarnby som han skulle komma och inspektera. Och det föregicks ju av förberedelse och planering. Och jag var inte kanske så involverad eftersom jag gick i fjärde klass. Men det var ju ändå en spänning i luften när kungen skulle komma. Och förväntan. Och jag hade ju aldrig sett en kung. Så jag tänkte ju att det här blir något väldigt speciellt om man ska få se en kung. Alltså, jag hade ju tänkt något annat än vad jag sen fick se. Men i alla fall så står vi där då, när vi står och klockan börjar närma sig och vi står på ett fält där vid den här kvarnbyn och blickar upp mot skyn. Och han kommer inte, klockan är ju liksom, det börjar bli sent, men han är väl några minuter sen, den här kungen.
Vi står och tittar och vi blickar och så börjar vi höra. Vi börjar höra ljudet av någonting som kommer i skyn. Och sen kommer han. Det kommer en helikopter, en sån där militärhelikopter. Och landar där. Och ut kommer, för mig, en vanlig människa. Jag har varit så besviken. Vad är det här? Jag har stått och väntat. Och ja, det var ju många som blev positivt. Men jag har varit ju besviken. Jag hade ju förväntat mig någonting mer. Liksom någon som kom klädd som en kung. Och så kommer det en man i vanlig kostym. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Så man kan ju bli lite besviken när kungen kommer. Men när konungarnas konung kommer, så kommer ingen besvikelse. Vi kommer att märka, vi kommer att höra ljudet i skyn. Och vi kommer att märka att när hans ankomst, ingen kommer att missa det. Han kommer inte för sent, han kommer inte för tidigt. Men han kommer, så kommer han i all sin härlighet och all sin kraft och all sin makt. För att upprätta hela skapelsen och förlösa och befria oss och förvandla oss så att vi blir lika honom. Det är det vi siktar mot, det är det vi lever för, det är det vi sträcker oss emot. Att få bli förvandlade och att få vara med vid hans ankomst när han kommer och förändrar allt. Då har allt det vi har gått igenom här på jorden, det är inte att det förloras, men det blir liksom, det smälts och blir till guld. De prövningar du och jag har utsatts för, de motgångar vi har varit med om, allt det svåra, det bara rinner av. För vi får se Jesus i hans härlighet. Vi får se Jesus i hans makt och i hans prakt. Vi får se hela änglahären som följer med honom. Alla de heliga som har gått före oss får vi möta då. Och då förändras allt. Och den dagen ser vi fram emot. Inte för att vi är rädda, utan med en förväntan. Att han kommer. Amen.